Jag är på ett konstigt humör idag. Det kan vara både bra och dåligt. Det känns som att det är dåligt. För det känns som att... Jag lyssnade också en sväng på förra podden. Och hörde att jag sa en georgisk knut om en gordisk knut. Ni måste ju säga åt mig om den lägen. Jag framstår ju som en jävla idiot.
Jag visste inte vad det var. Jag funderade, är det någon läkarterm han håller på med? För det var, man uttalar väl den gordiska knuten, så det var så långt ifrån det så att jag var så jävla förvirrad.
Ja, jag vet. Det var otroligt långt därifrån. Min kompis Johannes skickade till mig och skrev att han hade skrattat gott åt i alla fall. Han ska, Robert, Georgien är ett land. Men, då trodde jag också att vi skulle till Australien när vi hade blivit bokad på en turné till Austria. Så att,
vad fan, är du amerikan eller? Har du sådana dåliga jeans som de har i USA? Eller vad är frågan om?
Jag vill börja prata om Spotify-frågan.
Ja, kolla! Snyggt!
Vi brukar ju lägga ut en liten, men vi har gjort det 2 veckor i rad nu. Lagt ut en liten fråga på en poll, som det heter, i Spotify-spelaren. Man kan bara vara där, alltså man kan bara rösta i den här pollen ifall man befinner sig i Spotify-appen, tyvärr. Så alla som finns någon annanstans, ni får bara bortse från det här. Men jag tyckte att det var så intressant för att den här veckan så la vi ut frågan vad som kommer vara slutmålet för Sami Zayn. Ganska splittrat resultat ändå.
Jaså, vad ligger det på nu under inspelningen? Vet du det?
Ja, men 50% har sagt att han och valfri person vinner tag team-bältet mot Usos. 25 tror att han vinner världsmästarbältet av Roman och 25 tror att han lämnar Bloodline och harvar vidare i midcard utan bälte.
Jag tror att han tar tag team-titeln, ja. Det vore ju trevligt.
Och jag var ju en av de 25% som röstade att han ska klå Roman Reigns på WrestleMania. Men det är kanske mer önsketänkande än vad det är sanningsenligt, men det känns så... Skulle vara ett sånt perfekt slutmål för Sami.
Ja, ska det vara nästa års WrestleMania? Eller alltså 2024? För det känns ju inte som att de kommer bygga mot det år. Eller?
Ja, alltså Bloodline är ju ganska poppis. Så att de skulle ju kunna fortsätta i 1,5 år till innan de behöver komma dit, såklart. Då skulle de kunna ha The Rock innan. Och sen så har de det här i slutändan. Men ja, det är väl inte helt omöjligt att de kan... hotshotta en story och köra på det till framtid med Mania heller. Jag vet inte hur troligt det är att han paras ihop med Kevin Owens snart heller, för Kevin Owens är väl på Raw och de är på SmackDown. Nu har de börjat bryta mot det igen, men...
Ja. Alla är på alla shower igen.
Ja, vi är i alla fall rådande överens om att The Rock inte kommer ta titeln ifall den matchen nu blir av. Jag tänker väl mer på stackars Cody Rhodes, ifall det är så att Sami Zayn kommer knuffa bort honom från tilltänkta...
Nej.
Att plocka titeln av Roman.
Nej, men visst känns det väl som att Sammys upplägg kommer aldrig vara mot Roman. Det kommer vara mot Jay. Känns det som.
Ja, men han är så jävla populär. Alltså, han är så fruktansvärt populär. Man hörde det på Raw också. Du vet, nu körde de Usos mot New Day. Och det enda så här, folk var bara intresserade av Sami Zayn. Och så när de upptäcker att han är inte där. Ah, då var man inte så intresserad längre.
Nej, men det var ju sjukt att till och med i Saudiarabien, dit Sami Zayn vägrar eller inte får, eller en kombination av båda, för han är ju aldrig med där, men även där så tjäntade de ju Sami på presskonferensen och i arenan.
Ja, och Roman sa, ni är inte värda.
Prinsen plockade fram maskingevären direkt.
Jag har inte hunnit rösta på den här än, men jag är väldigt sugen på att trycka bort nollan från Bloodline lever för evigt. För det är nämligen ingen som tror på det alternativet.
Finns det någonting som är för evigt i wrestling?
Nej, det gör det verkligen inte. Men ni som lyssnar i Spotify-appen, in och kolla där och rösta. Vi lägger väl ut någon ny fråga i och med nästa avsnitt. Jag tror också, vi ska väl börja bulla upp för det här Q&A-avsnittet som vi ska göra. Det årliga Q&A-avsnittet. Men jag tror att man ska kunna lägga in så att man kan skriva en fråga via Spotify-appen. Annars finns också hemsidan, podomwrestling.se. Jag har lagt upp där så man kan... anonymt om man så vill skriva en fråga till Q&A-avsnittet som kommer i december. Och det ryktas om att King of the Ring är på väg tillbaka till att bli ett premium live event istället för att vara en sån här tråkig turnering som man gör på 3,5 Smackdown.
När hade man det senast? Det måste ju varit år och dag sedan man hade det som ett pay-per-view som de hette på den tiden. Alltså som ett riktigt, alltså som en turnering. Jag vet ju att man har haft det och krönt Baron Corbin och Xavier Woods och så vidare.
Ja, jag kommer inte ihåg när sista var, men jag tycker jag har en sån speciell relation till King of the Ring. Jag älskade ju det som ett pay-per-view, men jag har ju hatat det och det grövsta som de har behandlat det på senaste tiden. Alltså att det då är så här en del av Raw eller en del av SmackDown. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Men det är mycket, mycket roligare när det är en hel pay-per-view.
Är det inte också lite fånigt att alla wrestlare blir typ lobotomerade och tror att de är en adelsman när de har vunnit? Det var inte direkt så att Bret Hart bytte gimmick till en kung helt plötsligt.
Nej, han såg lite besvärad ut när han stod där med... Han fick väl en krona och en mantel i en minut, sen så skippade han det. Men som sagt, Stone Cold... Han blev ju inte
krönt. Det var väl ändå Jared King Lawler va, som såg till att han fick en annan spira i huvudet.
Jo, precis. Men som sagt, Stone Cold, han vann väl också King of the Ring. Han hade aldrig på sig sina grejer, ja, kungakronan och så vidare, utan han drog bara en mördande promo istället. Och det är väl så som det ska vara, hoppas man på. Även fast Triple H började som en nobelsman också, så får man väl hoppas att han har fingret nog på pulsen, att han inte gör om alla till kungar liksom. Eller drottningar, kommer väl också vara en Queen of the Ring antar jag. Men det lär väl fortfarande vara någon typ av kvalificeringsmatch som dyker upp på Raw och SmackDown. Men det är ju roligt om det är en hel gala där det bara är turneringen typ. Det tycker jag också.
Men om inte jag kommer ihåg fel så var det väl kvalificeringsturneringar även... Då, när Bret Hart vann, nu pratar jag svengelska, och vad heter det, Tatanka gick väl någon oavgjord match och grejer i den där King of the Ring här framme.
Jo, det var väl på Superstars var det typ main eventet var en kvalificeringsmatch och sådär för King of the Ring.
Ja, och det är helt okej med. Så kan de få göra, att de har kvalificeringsmatcherna på Raw och SmackDown och sånt där. Det är helt okej med. Men jag vet att de har, om de ska blåsa liv i King of the Ring, så får det gärna vara en hel pay-per-view-gala. Där man bara fokuserar på själva turneringen. Man får ändå som vinner titeln, helst inte en kungakrona och en mantel. Okej, ifall de då står liksom och gör det vid någon sorts tron i alla fall, gör någon segerintervju. Det är helt okej. Men ingenting, men också, och kanske typ att de har någon världsmästarmatch eller någonting där det är något bälte på spel som är utöver, men annars ska det bara vara renodlat King of the Ring, tycker jag.
Jag håller med. Och det känns väl som att Triple H håller på att gå ifrån många sådana där tema pay-per-views, så att det kanske är på tiden att ta tillbaka något annat tema. Han ska väl inte ha Hell in the Cell och allt vad det nu var som, så att det blir så där, ja, att man måste ha en Hell in the Cell match utan det ska vara angelserna mer som styr över att när ska vi ha en Hell in the Cell match. Ja, nu passar det för det här upplägget istället för att man bygger emot ett speciellt pay-per-view liksom.
Det låter som att ni har större förtroende för The Banana Nose regime än för Vince McMahon regimen. Jag tycker vi ska ändå benämna den för det den kallas på onsdagar på TV.
Ja, kokar du då, Robert, när Jeff Jarrett var på TV? Var du nervös?
Nej, men jag blev ju mer nervös när du skickade om att det var en bunt brottare i Impact som hade blivit beviljade sin release. Tänkte jag, nu är det kört. Började lägga ut mikrofonen på blocket och ljudkortet och sådär. Tänkte jag kanske kan sälja datorn, jag behöver inte ha den längre. Ja, men det var skönt att det inte kom någon mer i alla fall. Men jag vet inte, är han inte jävla tråkig? Alltså? Och han gör samma grej. Och han,
nej, han är vet ju, inte. Ja, men han är ju helt off the hinges. Han ska ju slå sönder någon stackars producent och får inte göra det för att de andra håller honom tillbaka. Jag tycker det är fantastiskt. Men vi kan ju prata mer om honom sen. Vi har peggat upp lite för The Last Outlaw. Jag ville bara få in honom lite här tidigt också för att få njuta lite. Se om jag kan få igång Robert lite. Stressa honom.
Apropå AEW så kan vi väl säga också att det verkar som att de ska till England, Storbritannien.
Och med det, vi ska också till England, va?
Ja, vid stora ord. Nu lovar vi att vi ska få biljetter för alla. Det är toppen.
Ja, men som sagt, jag tror ju att om de ska till England så är det väl Craven Cottage, Fulhams hemarena, som är den högst möjliga arenan som de ska vara i alla fall. Genom att familjen Khan äger ju Fulham. Och det är ju en väldigt stor arena för AEW, känner jag, att fylla med wrestling.
Hur många får det plats igen då?
Ja, jag vet inte riktigt, men de spelar ju Premier League i alla fall, så att det är väl, vi ska se vad den får plats i fotboll, Fulham.
Men då tror jag att nu borde de kunna dra en hel del folk. Det måste komma folk från hela Europa.
Ja, gud ja, gud ja, gud ja. Det kommer inte vara några problem, tror jag. De kommer kunna ta en dyr penning för de där jävla biljetterna också.
Som sagt, det får plats 22 384. Record attendance är 49 335. Det måste väl vara om det har varit en konsert eller någonting där då. Men jag vet inte om wrestling är där, då kanske det är, kan det väl vara 30-35 då kanske.
De kan ju ställa arenan hur de vill för vilken setup som helst, antar jag, och göra ett backstageområde på ena kortsidan och hela den biten. Så det går nog att styra fint.
Ja, och som sagt, om WWE, de fyllde ju hur mycket folk som helst in i den där arenan i Cardiff när de hade Clash at the Castle, och de har ju varit i Europa ganska många gånger tidigare, så att jag tror ju ändå att suget för AEW är ganska stort.
Och Tony Khan stoltserade ut deras tittarsiffror, att de hade all time high förra veckan för Dynamite, har jag för mig, i England. Så det går ju bra för dem där. Och de har ju ett bättre tv-deal än WWE där också.
Ja, det var, han skrev att det var 200 000 tittare eller någonting, tror jag. Så om det är 200 000 som ska köpa biljett, då får vi det knivigt.
Men 200 000 måste ju vara bra med tanke på att Storbritannien är så pass mycket mindre än USA, och så tänker man på så här NXT och Rampage-siffror.
Ja, ja, men det är fina, fina siffror det.
NXT som verkar ha sin stadiga tittarskara oavsett. Jag vet inte om ni, du i alla fall, Anders, vet jag ju också, lyssnar på Wrestling Observer, så pratar de ju om att så här, ingenting rubbar deras tittarsiffror. Det skulle bli liksom en kärnvapenkrig skulle de fortfarande ha typ en 400-500 000 tittare. Det här liksom mellanårsvalet rörde de inte i ryggen. Fortfarande exakt samma tittarsiffror. Det är fascinerande.
Ja, jag tror att de hade 660 000 eller någonting. Så att, jag tycker ändå, alltså, för den produkten som de har, så känns det ju som att det är väldigt bra siffror.
Jag har inte kollat det senaste NXT. Jag har inte kollat hela senaste SmackDown heller. Jag såg Walter mot, Gunther mot Rey Mysterio. Den matchen såg jag. Den motsvarade i alla fall alla mina förväntningar. Jag tyckte den var toppen. Har ni hunnit se den eller?
Jag har tyvärr inte hunnit se den.
Jag kan låtsas. Jag hade intentioner att se den. Nej, det hade jag fan inte. Jag struntade blankt i den för att se Crown Jewel halv live, 30 minuters efter sändning.
Ja, men det är också så, det är också någonting med när det var ett bandat SmackDown. Det blir ju inte lika spännande då. Du vet, man kan kolla på Rampage och sånt där, bara det är bandat, och så skiter man lite halvt i det. Det är klart att det blir bättre när det är live. Men direkt de bandar SmackDown eller bandar det trå, det är som att jag bara, jag orkar inte se det. Hade det hänt något spännande, då hade jag vetat om det redan innan.
Ja, och framförallt så händer ju inget spännande på bandade WWE-shower.
Nej, och jag och Chris som tittar på YouTube-varianterna, då släpps ju de först där klockan 5-6 på kvällen. Och då var ju Crown Jewel redan igång, så att då kändes det ännu mindre aktuellt att titta på det efter man hade sett Crown Jewel.
Ja, nej, men det var bra i alla fall. Rey Mysterio mot Gunther. Det var som en vanlig klassisk David mot Goliath-match. Precis som man hade förväntat att den skulle vara. Men de gör ju det snyggt. Och Rey hänger med bra. Och folk tror ju att han... På något sätt så tror ju alla där inne att han kan ändå vinna. Han kan vinna det här. Så är en massa nerfalls. Publiken är på tårna. Och sen kommer Gunther göra någon sån redig jävla super close line. Så han bara dör Rey Mysterio. Och så vinner han matchen. Toppen! Sen ska de ju ha någon sån här World Cup Smackdown där också. Det blir ju spännande.
Ja, det har vi inte fått någon information alls om heller än. Men som sagt, det kommer vi ha sett vad det innebär när det här sänds, såklart. Men jag tror ju inte att det kommer vara... Vi pratade ju om det här lite grann i en chatt om wrestling. Att det skulle ju vara spännande om de tog in folk utifrån så att det blev från olika länder och så vidare. Men jag tror ju att de kommer dra ihop. Det kommer vara Humberto Carrillo emot Giovanni, vad heter han, Vinci och så vidare. Så de kommer nog plocka sina olika nationaliteter inom deras egna väggar. Och det tror jag inte, det känns inte lika intressant.
Nej, men det är bara... du tror inte att de flyger in Okada?
Nej, det är ju Benny Hill Tosawa som kommer ifrån Japan.
Precis, men det, som sagt, det är väl bara en billig reklam för att fotbolls-VM sänds på Fox, precis som SmackDown gör, antar jag.
Och vi måste ju catera till de lojala Fox-fansen som vi vet aldrig byter kanal. Så vad fan?
Precis, precis.
Vad säger ni om Crown Jewel då?
Ja, jag har ju sett fram emot jävla Logan Paul mot Roman Reigns länge. Jag har ju varit taggad på den matchen hela tiden och suttit lite och skamset och sagt att jag gillat upplägget och sett fram emot matchen. Men jag är superglad. Liksom, jag hade kunnat nöjt mig med main eventet, så hade det varit värt att titta på det här spektaklet som är Crown Jewel. Tyckte main eventet var värt the price of admission.
Verkligen, verkligen bra match. Och han överraskar ju igen. Man, som sagt, man, det var ju på WrestleMania man såg honom första gången. Man var ju imponerad då, men man blev minst lika imponerad den här gången. Jag tycker att han hade en snyggare backshot lariat än vad Hangman Page har också. Så att, men det var ju synd att han blev skadad efter här, hans knäslets i alla... åt alla håll.
Det var bara alla korsband och alla menisker. Det var ju hela knät rök i princip. Och då var det då när han gick upp och gjorde den här splashen med en iPhone i högernäven från topprepet ner på ett bord där Roman låg.
Precis, det sägs ju det att det var när han körde sin selfie-pinne, tänkte jag säga.
Men han var ju förvånansvärt transportabel efter det ifall han... alltså om han, för han fortsatte ju ändå matchen ett tag efteråt då, utan främre korsband.
Ja, men adrenalin, that's the shit. Men alltså, apropå, blir man ens förvånad att han är så här bra? Jag, på något sätt så är inte jag det. Det kändes, det är därför jag har varit så laddad för den här matchen, att det syns på honom att han bara fattar wrestling, och sen så är han ju överjävlig atlet. Så det känns som att, ja, det kommer bara bli bättre med han.
Nej, men det är klart, man visste ju att den här matchen skulle vara bra, för man vet att han kommer leverera, eftersom vi såg han leverera på WrestleMania. Men jag blev ändå chockad över att den var så pass bra som den här var. Nu är det ju Roman också, han gör ju det givetvis, han bidrar ju också till att det blir så här bra.
Oh, ja.
Men jag blev chockad att den var så här bra. Jag visste att den skulle vara bra, men att den skulle vara så här bra, det trodde jag inte.
Det är ju sjukt ändå att de går ju en lång match och den faller ju aldrig isär någonsin. Fan, ta The Miss mot Johnny Gargano nu på Raw, va?
Ja.
Och den var ju hur slarvig och föll isär stup i kvarten. Det är två superrutinerade wrestlare. De hade ju inte en suck mot den här matchen.
Och jag vet inte om det finns... alltså, finns det någon i WWE som är så sjukt spänstig som Logan Paul är? Jag vet inte om de har det nästan.
Nej, han är ju otroligt spänstig. Jag tycker ju dock att Hangmans backshot lariat har lite mer impact än vad Logan Paul har. Han är ju lite fladdrig.
Och då blir Cornette arg, twinkle toes.
Ja, men när han snurrade runt i, alltså när han gör volten i den här, du vet, när han landar på fötterna, är liksom, han är ju liksom lite gänglig, för att han, det är som att han vill slå 1,5 varv för att han har så mycket spänst i kroppen.
Precis, han hade, men det var ju det som gjorde den så snygg också, för att han fick lite framåtvikt så att det blev att han fick ytterligare impact i clotheslinen. Det blev liksom att den blev i en kontinuerlig rörelse, medans Hangman brukar fortfarande ha lite att han gör volten och sen så ska han veva marmen så att han stannar liksom lite när han landar, medans Logan Paul var liksom en rörelse alltihopa, kände jag. Men alltså, man ska ju också säga att, att Hangman har ju gjort 200 sådana här. Och Logan Paul har gjort en nu.
Så men, att, fatta den inom WWE som kom på idén, om inte det var Logan Pauls folk som gick till WWE då, men de som, den som kom på idén att signa honom, den här matchen var ju så otroligt visuell också. Typ när Logan hoppar från topprepet och Roman står nedanför och ska slå han. Ser ut som det är från en animefilm. Och det måste ju kunna locka in så mycket fans som bara gillar Logan Paul. För den här matchen tror jag är underhållande oavsett om man gillar wrestling eller inte. Bara för att den var så bra.
Och sen kryddar de ju också då med brorsan där. Nu visste vi att han skulle vara med, men det var ju Usos började ju först stöka med något. Det var väl någon polare var till Logan som hängde ringside där.
Ja, jag tror att det är de som man har podden tillsammans med.
Och sen kommer då, är det Jake Paul han heter?
Ja.
Tog ut Usos med två högerkrokar. Den första var väldigt effektfull, men sen han, den andra på Jimmy, den var sämre.
Japp.
Och sen kom ju också då Solo Sikai, eller Sikoa in också och tågade mot Jake Paul, men då kom det funktionärer och drog isär dem, så de hann aldrig drabba samman.
Men bra jävla match. Vi börjar med att snacka main eventet, men det får man fan göra. Ska vi ta ner några snäpp och prata om de två jättarna och fallouten ifrån det kanske?
Tänker du på Brock Lesnar mot Bobby Lashley eller tänker du på Omas mot Braun Strowman?
Nej, jag tänker ju Omas mot The Monster in Red Skinny Jeans, som vi nu ska kalla honom. Jeff Jarrett, min lilla husgud.
Varför var Jeff Jarrett himla salt mot WWE? Jag trodde ändå att de hade en ganska bra relation.
Ja, men tror du inte han var Jeff Jarrett i all sin Jeff Jarrettska maner? Han har hört vad internet hatar. Det är Braun Strowman. Jag hoppar på det tåget. Han är ju likt en riktig outlaw som rånar tåg, så hoppar han ju på alla tåg som han tror ger honom god favör. Och nu var det tåget att hata Braun Strowman. För efter den här matchen så trodde ju Braun Strowman att han och Omas var the shit. De hade ju levererat en masterclass i hur man engagerar folk och så vidare och så vidare. Och gick ut och tyckte att flip-flop killar på rostern kan hålla sig vid catering, typ. Det var ju en uppsjö av bananas.
Han har ju liksom mer sned självbild än vad näsringen han har. Han är helt från vettet. Den här matchen var värdelös och den var säkert bättre än vad man hade förväntat sig att den skulle vara. Men alltså, jag tyckte det här var skit. Jag kände ingenting för den här matchen. Jag tyckte också den var så konstig. Ja, okej då. De försöker bygga upp Omas lite grann, för han hade ju ändå ganska mycket övertag. Och sen bara kommer den power slam lite apart från Braun Strowman efter typ 7-8 minuter. Du vet, jag satt ju liksom linda snaran runt halsen för jag var så jävla trött på att se det där. Och så vann han, Braun Strowman. Så konstigt.
På en power slam.
På en power slam från ingenstans.
Ja, och han som sagt med den här tweeten sen när han pratade om att de hade fått 47 stjärnor och hur det nu var, så han retade upp Muhammad Ali, Mustafa Ali, men som sagt, Mustafa Ali, Ricochet var emot han, Will Ospreay skrev, märkligt nog så var ju Will Ospreay den som var den vuxnaste i hans svar, det klädde ju inte honom överhuvudtaget, men han var ju mer sådär att, kan vi inte vara glada att vi tjänar en massa pengar? Varför måste vi bråka med varandra?
Han får inte prata om hur mycket pengar han tjänar dock. För då kommer Seth Rollins som ska börja flexa bankkontot mot han igen. Han får passa sådär Will Ospreay.
Var det inte Mustafa Ali som frågade please tell me how to get fired eller något sånt där.
Yep.
Han vill så. Mustafa Ali vill så fruktansvärt gärna därifrån.
Åh oh, gud. Men sen skulle ju Jericho, han är ju lite likt Jeff Jarrett, så att han ser ett tåg och hoppar på det. Så han klev in och hoppade in i försvar också och berättade att han hade packat groceries, för det tyckte ju Braun Strowman att alla flip-flop-killar skulle göra. Gå och packa lite groceries. Och då blev det ju någon intern tråd med AEW-wrestlare som hade packa groceries på Chris Jerichos Twitter. Det vart liksom vid sidan av. De missade hela jävla poängen. De. Sen fortsatte det här. Men Braun Strowman, vilken nöt.
Ja, verkligen. En annan match mellan två jättar som jag uppskattade ganska mycket, det var Karrion Kross mot Drew McIntyre i stålburen. Jag gillade den här matchen. Lite flummigt slut, absolut. Eller, det såg i alla fall väldigt fånigt ut när hon, är det någon pepparspray eller vad är det hon håller på med Scarlett? Amen. Hon duschar ögonen både på domaren och på Drew.
Strul med nyckeln också var det, va?
Ja, strul med nyckeln. Alltså hon låser dörren och tar nyckeln av domaren. Och sen då när Drew ska klättra ut, då ska hon då snabbt låsa upp dörren för att Cross ska kunna smita ut innan Drew då hinner över den här buren. Men då står hon och fipplar, får inte upp dörren. Och så hoppar Drew ut och vinner. Och så är det är något otroligt fånigt över Karrion Kross teatraliska besvikelse att han inte hann ut genom dörren, för att han var ju i princip att han skulle ha hunnit ut, men det är som så att han börjar åma sig väldigt sakta mot utgången då när han inser att jag måste ta det lugnt nu, annars kommer jag vinna den här matchen, och det ser aldrig riktigt bra ut.
Nej, vad är det med nycklar? Det är ju alltid problem med nycklar. Kom ihåg när Paul Heyman fick hålla på och skulle... Vad var det då? Då fick de ju låtsas att han satt fast och grejer. Ja, det är bedrövligt.
Och Ty Conti hade problem med den där hajburen också, har jag för mig, va?
Ja, just det. När alla var smal nog att ta sig ut förutom Matt Maynard.
Ja, men där har de ju ett... Där finns det utvecklingspotential, va? Alltså här har vi ju identifierat ett problem. Det verkar som att varje gång som nycklar är inblandade så blir det struligt. Så de borde kunna lösa det här med någon annan typ av låsmojäng så att det inte behöver vara på det här sättet.
Verkligen.
De får sluta använda shoot-hänglås, tror jag.
Ja, det får vara worklås hela tiden.
De får ett kodlås inifrån. De är ett multimiljonföretag, så de borde ju kunna ha ett kodlås inifrån som domaren vet koden på bara istället.
Eller du vet någon sån här fingerprint-lås.
Ja, precis.
Dramatiskt kan man göra då när de måste släpa domaren till dörren. Fan, nu är vi inne på något där.
Fördel för Swerve, för då kan han bara knipsa av tummen på domaren. Låsa upp buren på det sättet. Sen så... tycker jag också att Bayley mot Bianca Belairs last woman standing match var toppen. Jag var stormförtjust i den här matchen.
Även där, lite flummigt slut, men det var väldigt, väldigt bra match.
Ja, fan, don't get me started on slutet. Kan de sluta ha jävla, vad heter det, last man, last woman standing matcher där de inte knockar dem, utan de låser fast dem med truck. Och med stolar och här, de är en stege under repen. Det är för fan, det ska ju vara så här finalen på något. Det blir så löjligt när det blir så här att de ska inte förlora, men de förlorar ändå. Fånerier.
Jag är inte helt besviken på det där slutet. Eller så här, det är klart att det ser lite fånigt ut när hon då är fastklämd som en ostskiva i en dubbelmacka med den här stegen liksom fastkilad mellan repen. Och man ser så tydligt att hon bara kan glida ut åt sidan, men hon kämpar med att liksom försöka öppna upp då den här stegen. Man bara, men så här, hasar i för fan 2 centimeter åt sidan så är du ute, Bayley. Och det är klart att det ser lite fånigt ut, men jag förstår att de i tanken ändå tänkte så här, men det där är ändå en ganska smart grej. Det är ju lite Shawn Michaels faller över repen, fastnar med armen och så kan Razor Ramon klättra upp och hämta bältet. Jag är ändå helt okej med de där sluten.
Men va? Nu jävlar, vet du, ska jag sätta mig och titta på Jeff Jarrett's greatest hits efter den här podden. Nu får du gå och lägga.
Du känner det liksom, Robert, du känner att det är så här tanken som räknas lite grann.
Men jag uppskattar att de ändå försöker vara lite kreativa. Och sen så tror jag så här, den här matchen var så jävla bra och de gav fan allt i den här matchen. Och då kände jag att då kan jag ta att det är ett litet slarvigt slut.
Jag ska plocka fram det här slutet, ja. När det är någon match där det går bananas på slutet. Då ska jag säga, kom ihåg Bayley och ostmackan, din jävel.
Jag var lite nervig när de körde med den här golfbilen och skulle upp och klättra på den också. Det kändes som att den var lite racklig. Antingen att taket skulle gå sönder eller att den skulle välta eller någonting när de var där uppe och hoppa på den, men...
Sen så tycker jag att man var lite nojig för Baileys knä under hela den här matchen. För hon har ju ändå brottats ganska safe de typ 2 matcherna hon har gått sedan hon kom tillbaka innan hon då går den här vansinnesmatchen. Men det var ju vid några tillfällen som man kände sig lite nervös med hennes knän.
Ja, när hon trampas snett där på vägen tillbaka in i ringen. Det måste ju vara att de trampade snett. Sen så bara tänkte de att men det där använder vi oss av. Det kan ju inte vara planerat sen innan, för att det kändes ju verkligen som att de såg inte att rampen tog slut där. Så det var snyggt.
Ja, jag vet inte. Vi kanske inte behöver gå igenom alla de här matcherna. OC mot Judgment Day. De sa ju för sig att Carl Anderson var New Japan-champ här. Visst var det Adam Cole, eller på att säga. Michael Cole tog upp det.
Ja. Sjukt.
Ja, för det kommer ju ändå innebära att de kommer förmodligen skicka han till Wrestle Kingdom då.
Ja, de måste ju göra det.
Just nu ser det ut som det. Sen så kommer Triple H bara planera in någon slags gala där att men det gick inte. Så att nu gör de lite goodwill, och sen så kommer de säkert dra undan mattan för New Japan igen. Haha, trodde ni att det skulle gå att lösa?
Och Tony Khan är rasande. Måste ju vara rasande.
Undrar om Vince McMahon är rasande också, för Vince McMahon har ju enligt Dave Meltzer haft ett horn i sidan till New Japan på grund av det här Inoki-titel-harvet. För att han ansåg det som var ett så stort svek mot Vince Senior. För det vart ju, vi har ju behandlat det här med att Bob Backlund tappade titeln, men sen så vart det en liten ett så här dusty finish och Inoki vägrade behålla bältet, så då vart det vakant tillbaka till Bob Backlund på något vis. Men sen så bokade de det som att Inoki var världsmästare och skulle möta typ Bruno Sammartino i New York. Fast han var inte det, och de lurade de japanska fansen. Det var jätterörigt i alla fall. Och inte goodwill mellan Vince Jr. och New Japan i alla fall.
Ja, och som sagt, nu om de skickar Shinsuke till Noah också, det känns som att de sprider sina talanger där i Japan då i så fall.
Men The Banana Regime har väl kanske mer goodwill, så att det är väl lugnt.
Vad tyckte du om att Damage Control tog tillbaka tag team-titlarna då?
Det tyckte jag var riktigt bra.
Anders var ju inne på det. Ja, Anders hade ju sagt att det skulle bli så. Han har ju koll på hur de bokar. Jag tyckte att det var lite synd. Jag tycker inte om när de hotshotar titlar så där.
Nej, jag blev lite förvånad att de gjorde så, men det är väl klart, det är väl för att de då behövde ha något typ av titelbyte på den här galan, om inte annat. För det blev ju inget annat titelbyte, det var ju bara det här.
Ja, och som sagt, jag trodde ju att det var för att det har ju snackat så mycket om att det skulle vara Survivor Series-matchen på de sidan, att den skulle vara någon sån här all or nothing-variant, att alla titlarna skulle byta ägare. Men nu så känns det ju inte som att det har ju försvunnit ur angle nu. Jag tänkte att det skulle vara perfekt att Bailey hade förlorat två gånger, så hon blev desperat, och då så skulle hon liksom offra Dakota Kai och Io Sky's titel för att hon skulle få en sista chans på Bianca Belair. Men som sagt, det har inte blivit av än så länge i alla fall, och jag vet inte, det känns inte som att det kommer vara storyn som de går in i Survivor Series med heller.
Nej, och så sen är det ju tydligt att det är ju någonting på gång med Alexa Bliss och den här Howdy eller Wyatt-grejen. Eftersom hon, den här malen, eller symbolen eller vad nu det är, och dyker ju upp på tv när de står och har en backstage-intervju. Och då blir hon ju också väldigt stekt när hon ser den.
Ja, som sagt, den där malen har ju dykt upp på varje Liv Morgan backstage-segment också. Så att, jag vet inte, kommer det vara... Fast då är det ju bara en mer fasttejpad bild. Men hon är också inblandad i det på något sätt i så fall då.
Men det är väl inte helt otroligt att de kör ihop dem på något sätt där i.
Men förutom att de är på olika sidor då? På olika shower?
Ja, men vi har pratat om det här, Anders. Det spelar ingen roll. Du är den enda som bryr dig om den där jävla brand.
Ja, men det är ju bara för...
Inte ens Triple H gör
det. Ja, men det är ju bara för att han sa ju...
Jo, men han sa...
Han gjorde ju en trade. Ja, fan, de kunde flytta folk till höger och vänster istället och bara säga att de tradar folk.
Minns du när han och Stephanie McMahon och Vince McMahon stod i ringen och sa att de skulle börja lyssna mer på vad folket ville ha också? Hur gick det med det?
Ja, det gick så där.
Men de lyssnade ju faktiskt på Ric Flair, verkar det som. För de hade ju tagit bort Ric Flairs woo ifrån introt på Crown Jewel. Och då gick ju Ric Flair ut och var förbannad på Twitter. Och det är tydligt när det inte är någon social media snubbe som använder hans Twitter. För det är ju fan versaler i början på varje ord. Så man blir sjösjuk när man läser. Men då om inte
jag
de
tycker
skulle...
det är toppen. Alltså Ric Flair behöver ju ingen sån här blå verifieringssymbol egentligen. Som är så mycket i blåsvädret nu när Elon Musk har tagit över Twitter. Och kommer sälja ut de där jävla blåa symbolerna. För man vet ju att det är Ric Flair när det twittras i versaler.
Japp. Men då sa han att om inte de lägger tillbaka hans woo, då skulle han behöva prata om det här. Men då la de tillbaka det på Raw. Det var ju tillbaka i början där. Men då gick han ju helt plötsligt bananas på Bradshaw från ingenstans och började bara ifrågasätta hur man kan ha ett anti-bullying program när man ger tv-tid till en, den största bullen av dem alla. Eller hur Joey Styles, också kallade han ju Justin Roberts för Joey Roberts.
Det är också någon typ av härskarteknik. Ja. Ja, men några reflektioner över veckans råd och eftergifterna från Crown Jewel. Det var i och för sig inte så jättemycket eftergifter. Jag pratade ju om det inledningsvis här. Vi hade ju New Day mot Usos. Långt, långt, långt segment. Först prat och sen en match. I och för sig var ju Solo och Riddle också inblandade här. Men jag har sett New Day mot Usos så många gånger. Så att jag är så otroligt trött på att se det här. Och uppenbarligen den här publiken också. För de var ju noll intresserade.
Ja, men det dog ju mer och mer ju längre pratsegmentet höll på. Och själva spiken i kistan var ju när Kofi Kingston skulle börja prata. Han var ju så otroligt blek i det här segmentet.
Och Matt Riddles himla bongo-skämt. Ah. Bong. Ja, oh, jag håller på att spyr varje gång han håller på med det där.
Ah, ja, det är tröttsamt. Men det var en svårflörtad publik. De var ju liksom inte så entusiastiska över att se Mia Jims återkomst heller.
Nej, men vad fan. Mia Jim har väl straffat bort sig själv genom att vara i Impact. Nej, men jag vet inte. Var hon någonsin över på main roster? Det var hon ju inte. Och NXT, de fansen är konstant. Det har vi ju märkt, så jag vet inte.
Nej, och paras med OC är väl inte det mest upphetsande för en publik heller. Men de kanske hade somnat in där av Gallows och Anderson innan.
Mamma, jag tyckte att den var... liksom hela den här grejen startade ju då av att Seth Rollins initierade en öppen utmaning om sin US-titel då. Och först tänkte jag, fan, nu blir det åka av. Seth Rollins mot Finn Balor mot AJ Styles i en triple threat om den där titeln. Men så blev det ju inte. Seth bara backade ut sakta ur ringen och så mötte Bobby Lashley i main eventet istället. Eller ja, det blev ju inte någon match det heller å andra sidan. Men fan, jag hade så mycket, mycket hellre sett AJ Styles mot Seth Rollins mot Finn Balor i en triple threat.
Ja, det där open challengen, den var lite virrig i allmänhet. Den var ju över hela Raw, kan man väl säga. Men som sagt, Bobby Lashley, han startade ju aldrig den där open challengen. Och jag vet inte när Austin Theory kom in och skulle casha in sin Money in the Bank. Han skulle väl lika gärna kunna behålla den där Money in the Banken och de skulle kunna dra igång det som en open challenge, eller? Men det är ju inte rätt logik.
Nej, men alltså vänta en vecka, Austin Theory, och bara haka på nästa, nästa open challenge istället. Så får du gå den matchen och åka kvar väskan. Det där är ju som att ta ut en semesterdag på en röd dag. Han är ju en idiot.
Precis.
Ja, fast det är som att ta ut en semesterdag på en röd dag när man vet att det är solsken. För han var ju faktiskt nerspöat, Seth Rollins. Vi får ge lite cred i alla fall, Austin Theory. Han var ju totalsäkt.
Men vad tror ni det finns framöver för Austin Theory här då? Tror ni att Triple H inte ser någon framtid i honom? Eller är det att den här väskan var lite som en fotboja för han som han behövde bli av med så att han kan börja med en ny gimmick eller satsa på honom på något annat sätt?
Ja, men om Triple H inte ser något i Austin Theory, då är ju blind. Så att det tror jag inte. Vad heter det? Men jag tror att den där fotboja-teorin kan ju stämma mycket väl. För han kommer ju aldrig sätta honom mot Roman Reigns, är bara menlöst. Det är ingen som vill se. Så att det var smart att göra det mot en av de lägre titlarna och få bort den så att man slipper fundera. Och sen sätta honom i ett riktigt program.
Är det bättre att göra så här och få honom att se idiotisk ut än att de skulle kunna ha en match då mellan, ja, vi pratade om för några veckor sedan att det skulle kunna vara mellan Kevin Owens och någon till, där de la väskan som liksom det matchen handlade om, att han förlorar väskan på så sätt så att någon annan kan utmana Roman istället då. Eller?
Folk har glömt det här. De har inte så mycket röda dagar i USA heller, så de förstår inte hur dum man är, så det är lugnt.
Nej, men så tror jag också att kanske Triple H inte vill hålla på och pingponga med de där grejerna på det sättet. För det blir ju också lite konstigt när den där du vinner väskan och så sen så liksom använder du den i någon sorts prispott för en match. Det är märkligt när de håller på med det. Och jag tror absolut att Triple H ser någonting i Austin Theory. Men jag tror inte att han har samma höga växel som Vince McMahon hade. Utan han tänker nog, absolut, men det finns lite andra som jag vill bygga innan. Eller det kanske, alltså tidsnog kommer vi göra någonting med dig. Men vi kan liksom inte låta dig gå omkring med en väska och inom ett år casha in den och sen ta en världsmästartitel. Men så att jag tror på Chris teori. Det här är också glömt om 2-3 veckor. Och då kan de börja bygga med Austin Theory på ett nytt sätt istället.
Men apropå fimpa saker. Han fimpade ju 24-7-bältet nu. Nästan i papperskorgen, ska vi säga.
Ja, Big Damo skrev ju på Twitter att ja, för att skydda henne lite. Hon har aldrig spelat basket.
Och med hon så menar vi alltså Nikki Ash som ska kasta 24-7-bältet i en papperskorg från kanske 30 centimeters håll, men missar. Så ramlar i backen bakom papperskorgen istället.
Det bästa tycker jag är Baileys blick bakom där, för hon börjar ju skratta.
Underbart är det.
Bara, det är inte sant. Hur fan kan du missa papperskorgen? Det är inte heller att det är en papperskorg. Det är ju en soptunna för helvete. Men jag blev ändå glad för att de helt plötsligt så fanns ju den där jävla 24-7-titeln. Vi har ju varit glada över att Triple H har ju ignorerat den, i alla fall på TV. Så sen då när det var Nikki Ash, eller Nikki Cross heter de väl nu då, mot Dana Brooke och den där titeln. Jag bara, fan, nu kommer den där jävla titeln då igen. Men sen då när hon vann den och hon då kastade den så kände jag, skönt. Nu har liksom, vi kan bockat av två grejer. Det är så här städa upp råd här. Bort med den jävla Money in the Bank-väskan från Austin Theory. Bort med den där jävla 24-7-titeln.
Ja, superbra ju. Fan. Bananregimen levererar.
Precis, och det var slutet för titeln också. På WWE:s hemsida så har de ju skrivit att den här titeln fanns emellan, ja, var det nu, 2018 eller 2019 och 2022. Så att... det är ju slutet som det verkar.
Jag var också väldigt underhållen av Askas och Ios, eller förlåt, Zombie Ios promo på japanska. Den var fan fenomenal. Såg ni den här textningen som jag skickade till er, eller?
Nej, det har jag inte sett. Det har jag missat.
Ja, jag såg.
Nej, men det är någon som har textat då vad det är de säger, vilket är väldigt, väldigt roligt. För det vid ett tillfälle så säger Aska, aha, åh, du kan prata japanska. Vad har vi jobbat? Vad fan, är du dum i huvudet? Det är väl klart att du kan prata japanska. Vad tror du?
Men det verkar som att Bianca Belair förstår japanska också, för hon var väldigt med i promon.
Men det var väldigt kul. Jag gillade det. Jag tyckte också, det här var ju typ det enda stället där publiken också gasade på lite grann. Men Wargames verkar ju då bli en konstellation av Bianca, Alexa Bliss, Asuka mot Damage Control och Nikki Cross. Fast det måste ju till lite fler brottare där då, på båda sidorna. Men framförallt på face-sidan.
Kommer det vara Naomi och Sasha som kommer där då, antar vi, eller?
Eller dyker Sasha Banks upp på AEW istället?
Man tror ju det hela tiden.
Ja, hon vill ju hinta om det i alla fall på Twitter när hon utbildade om att de var i Boston. Men som sagt, hon antingen så har hon släkt där. Vi pratade om att hon hade väl växt upp någonstans i Kalifornien, men hon har tydligen bott i alla fall i Boston. Så att hon säger att hon kommer ifrån Boston, som jag har förstått det. Så att hon var väl säkerligen bara där hemma och hälsade på.
Men sen så är det väl inte helt omöjligt ifall Rhea Ripley på något sätt kanske är inblandad i det här också. Jag gillade segmentet när hon och Bianca Belair stötte ihop backstage. Och hon bara, du vet, mönstrar av henne med blicken. Fan, Rhea Ripley är stenhård.
Men det lär väl vara OC mot Judgment Day med att det är 4-4 som de kör på Survivor Series också, va, eller?
Ja, just det. Det har du i och för sig rätt i. Det är det väl säkert.
Det var väl anledningen till att de tog in Mia Jim.
Ja, Jo, men där, men det blir väl en vanlig då Survivor Series match, tror vi. Det kan väl inte vara en andra Wargames matchen, det kan inte tänka mig.
Det ska väl vara en helt med manliga deltagare i den andra matchen då. Men det känns ju lite konstigt om de ska det vara Bloodline. Det känns som att den manliga Wargames matchen har de inte promotat överhuvudtaget. De har ingen aning om vart den kommer sluta liksom.
Nej, och det kändes väl som att då kanske Logan Paul var inräknad i den ekvationen. Men då får man ju räkna om, för det lär han ju inte vara frisk till.
Nej, det är väl överraskande om han är tillbaka till WrestleMania nu, känns det som. Om allt gick i knät.
Ja, nej, inte om han har slitit av korsbandet. Alltså, han är väl minst 6 månader borta. Jag menar, Bailey, hur länge var hon borta? Hon var ju borta ännu längre.
Ja, det är nog 6 månader på det där, va? Minst.
Och sen var det väl inte bara korsbandet, det var väl hela knät.
Ja, MCL och ACL var det.
Och meniskus. Men som sagt, han kanske har John Cenas läkmaterial i sig.
Rampage var ju ändå väldigt bra den här veckan. Jag var ju väldigt förtjust i den här första matchen. Kanske inte helt oväntat. Katsuyori Shibata mot Orange Cassidy om Atlanten-titeln. Jag blev ändå rörd av att se den här matchen.
Och jag var väldigt imponerad av Mike Tyson. Vilken kung. Han var som ett litet barn som såg på wrestling. Han var så investerad i matchen. Han kunde ju faktiskt lite olika knep och han kände som att han hade blivit matad med information om brottarna lite grann också.
Alltså 20 sekunder in i den här matchen, då hade ju han nämnt mer moves än vad Kevin Patrick har gjort på en månad nu. Han var ju så jävla överförväntan. Om Logan Paul var överförväntad i main eventet på Crown Jewel, så levererade Mike Tyson lika mycket överförväntan, men absolut inte lika bra som Logan Paul på det här Rampage.
Ja, men jag var också förvånad över att det inte blev någonting. Alltså, han var bara inne och snackade lite i första matchen. Sen drog han. Alltså, det var ingen angle, ingen konfrontation, nej, ingen högerkrok. Nej. Och att han inte var spritsprångande galen, utan han verkade som en sansad människa när han satt där.
Ja, han satt och kunde abdominal stretches och grejer. Och han satt ju och var mer play-by-play än vad de andra liksom, gubbgänget var. Det var jättekonstigt.
Men han hade säkert fått historien innan. För jag såg faktiskt den här matchen med min fru. Aha. För att hon fastnade framför tvn precis när jag skulle playa Rampage. Och då gav vi henne en bakgrundshistoria om Katsuyori Shibata. Och hon blev ju svininvesterad i den här matchen. Och du vet, satt ju och var frös till direkt. Han fick slag mot huvudet och såna här saker. Och var så jäkla impad över att han gick matchen. Så att, men jag tycker att det hela den grejen gjorde ju väldigt mycket åt den här matchen. Hade det bara varit så här, jag vet, att Katsuyori Shibata nu hade varit Okada istället, haft den karriären, då hade man ju tyckt att det här kanske var en ganska slät match.
Men han har ju någon form av karisma när han brottas också, som är frän, tycker jag. Och där dog podden.
Jag bara funderade på ifall jag skulle gå in på spåret att jag trodde han skulle vinna, men jag kanske skiter i det. Det kändes ändå som att det var ganska självklart att han inte skulle vinna.
Även hade både du och jag tippat att han skulle vinna, liksom de idioter vi är.
Ja, men det var någonting med den här. Jag tror att det var Brian Alvarez som satte lite hjärnspöken i huvudet på mig. För att han liksom målade upp det här scenariet hur han skulle vinna titeln. Och så skulle det mynna ut i matchen mot Brian Danielson. Och då skulle han tappa titeln till honom. Och vi vet ju att han vill gå den matchen. Den matchen kommer att komma. Jag ser fram emot en svid mycket. Och den vägen hade den ju kunnat ta. Men det är klart att han inte ska ha en titel. Han ska inte vara en sån aktiv brottare. Shibata. Så att det kändes ändå rimligt att han inte vann.
Absolut. Ändå konstigt att hans liksom första riktiga match är mot en komedibrottare och han förlorar.
Ja, och att den sätts upp på en onsdag till en fredag.
Och att Mike Tyson kommenterar. Det är så mycket konstigt för den här matchen.
Ja, men som sagt, vi får väl Shibata emot Brian Danielson på Forbidden Door kanske.
Ja, vi får hålla tummarna för det. Den kommer ju att bli en jävla toppenmatch, om inte annat. Vi fick Britt Baker och Jamie Hayter mot Madison Rayne och Sky Blue också. Var väl ingen höjdare till match, tycker jag. Och main eventet Samojo och Warlord mot Gates of Agony. Och Ja, men den här börjar man också kunna. Och man börjar kunna hela det slutet. Nu har det i och för sig avancerat där lite på Dynamite. Och vi ska komma till det. Men jag tror att det var du, Anders, som skrev det i chatten. Alltså, nu har vi sett exakt samma slut 3 veckor i rad.
Ja, det var ju Chris som var inne på det för några veckor sedan. Att det började bli så himla mycket rematches också. Men som sagt, det var ju på Rampage. Nu rör det... Veckan innan var det på Rampage, väl? Och så var det på Dynamite. Och så var det på Rampage igen. Som sagt, och nu på Dynamite, då var de ju mitt i, men... och nu så ska ju Samoa Joe helt plötsligt in i den där upplägget också. Det var lite hett på gröten att de helt plötsligt skulle vända honom. Det hade jag inte förväntat mig.
Ja, men de har ju hintat om det. Han har ju sett lite sur ut. Eller kanske bara var på Rampage han såg sur ut. Så de hotshotade från Rampage till Dynamite.
Ja, AEW brukar ju vara att de ska ju köra ett halvår innan de vänder emot varandra. De hintar och hintar och hintar. Men nu så var det guld och gröna skogar fram tills han råkade butta in i Samoa Joe på Rampage. Och sen helt plötsligt så, då var det slut på onsdagen.
Jag gillade det här. Jag tyckte att det var snyggt när Wardlow liksom gaskar upp sig så där, blir så ivrig och säger att han ska ta alla titlar. Vad man ser som att jobba liksom titta på axeln på sin Ring of Honor-titel, så drar den i bakhuvudet på honom. Jag gillade det jättemycket.
Förutom att som vanligt så är det ju någon dålig bildproducent på AEW som klipper bort precis när actionen händer.
Jag gillade det förutom att jag inte fick se det. Men jag fick ju se lite repriser den här gången i alla fall.
Jajamän. Det här hände alltså på Dynamite sen, inte på Rampage. Bara för förtydliga.
Ja fan, de kan ta titeln av Wardlow. Jag känner ingenting för Wardlow längre. Det är... Jag var ju orolig för det här redan innan. Och jag tycker att det har blivit precis så. Alltså du vet, han har den här powerbomb-symfonin. Folk är inte jävla, tycker inte den är så spännande längre nu heller. Och då är han död.
Ja, men och sen så han gjorde ju likt Triple H, vet, Stephanie och Vince. Stod i ringen och sa att det skulle bli förändring. Nu är det nya tider. Och sen så gick han en fenomenal match mot Brian Cage. Eller i alla fall en bra match mot Brian Cage. Och sen så har han gjort samma sak som han brukar göra. Det är sämst.
Ja, och som sagt, han har ju, när han placerade sitt tag team också, känns som att skapade liksom, då blev det hela bilden av hans push blev ju grumlig liksom. Så ja, de gjorde många fel på vägen här. Det, som sagt, de kan ta titeln ifrån någon, och det kan väl vara därför som de placerar in som Ojo här också. Då kan de ju ta titeln ifrån Wardlow på något sätt utan att han ska behöva se svag ut. Då kan de ju låta som om Joe blir pinnad och att Will Hobbs tar titeln eller vad som helst.
Men jag var lite inne på din grej, Anders, här, att jag hade inte riktigt tänkt med på att det liksom krakulerat mellan som var Joe och Wardlow. För när Excalibur började prata om det, när han då hade dragit bältet i bakhuvudet på honom, så tänkte jag så här: nej, ni blandar ihop dem med Keith Lee och Swerve Strickland. Det är de som har problem. Grava jävla problem. Keith Lee låter liksom Swerve hänga i en fistbump när han gör entré i deras tag team match. Det gör man inte ostraffat.
Nej, men det verkar ju som att det kommer bli bara Swerve, alltså Swerve in our glory emot Acclaimed. Det kommer inte bli den här fyrvägsmatchen som jag har tippat, känns det som. De kanske håller att det blir FTR emot Guns på Final Battle eller någonting istället. Vilket jag tycker är märkligt, att de skulle kunna ha alla de där fyra i samma match.
Ja, men de kanske vill låta... För då tänker du att FTR ska ta titeln av Acclaimed utan att Acclaimed egentligen behöver jobba den matchen.
Ja.
Men jag tycker att det är lite för tidigt för Acclaimed att tappa den här nu om en vecka. Alltså det är... De är ju också så fruktansvärt över.
Ja, som sagt, det kan ju ha varit av någon sån anledning som de har kurskorrigerat också såklart. Men det känns så märkligt att de skulle ha alla teamsen i samma upplägg liksom, om det inte ska bli en fyrvägsmatch i slutet.
Ja, men det är väl så att det blir lite så att inte de har... jag tror att de har det för att det ska bli lite dynamik på showerna helt enkelt. Men fatta vad The Acclaimed är över. Det var ju inga FTR-chants överhuvudtaget när öppningsmatchen... Visst var det här öppningsmatchen? Det kanske inte var.
Jajamän. Bra jävla öppningsmatch också.
Ja, gud ja. Men när den här matchen gick igång, det var ju inga FTR-chants överhuvudtaget, förutom när de gick in liksom. Det var ju bara Acclaim. Man ser ju rosa t-shirts i hela publikhavet liksom. Och när Daddy Ass kommer in och faktiskt har insett hur arg han är över att bli knipsad i fingrarna och attackera Swerve, då går ju publiken helt bananas.
Det tog någon vecka för honom att förstå vad det var som hade hänt med hans fingrar där tydligen.
Ja, men det är bra. Vi gillar ju att han är lite trög.
Men det är kul, för nu, man vill ju ändå se en riktig pay-per-view-match mellan Swerve och Daddy Ass. Vill man inte det?
Jo, klart man vill. Alltså, Billy Gunn, du har sagt det så många gånger, Robert, att det är fränt hur organiskt över han har lyckats bli. Men man fortsätter ju att överraskas där, för han är ju så jävla över, alltså. Men fatta, jag tycker att alla inblandade i den här matchen är olika nivåer av superunderhållande på olika sätt, alla fyra teamen.
Och så fick vi ju se Ethan Page då vinna över Eddie Kingston och avancera i den här turneringen. Ja, det var väl sannoliken dags för ännu en turnering i AEW som vi har längtat. Kära värld.
Men har jag fått för mig bara att den här backstage dokumentärserien som de ska ha, visst var det att den skulle spelas in ifrån nu till Winter is Coming?
Är det den här som alltså, de ville ha som någon mer tv-grejs som inte var wrestling? Det är alltså någon dokumentär?
Ja, men precis. Att det blir väl... det är ju precis det som jag har velat haft i alla fall, att de ska ha, att de följer brottare backstage lite grann. Jag tror ju inte att det kommer vara... det kommer väl vara scriptat det också såklart, men... det kommer i alla fall, de har haft kamera crews ifrån Warner backstage som har spelat in, började väl i Baltimore förra veckan tror jag, men det har inte sagts vilka de kommer följa och så vidare, men jag börjar ju misstänka genom att jag har fått för mig att de skulle spela in emellan nu och Winter is Coming, så är det väl den här turneringen lite grann som det har som grundstory. Och då, jag tror ju att det kommer vara Ethan Page och Ricky Starks som hela storyn är om i det här backstage-storiesarna som de har.
Okej.
Okay. Så är det. Vi är väl också båda rörande överens om att det är de två som kommer att gå till finalen. Men sen går våra åsikter isär. Är det jag och Chris som röstar på Ethan Page och du och Sundsvalls Billy Gunn, numera Solnas Billy Gunn då, som tror att det är Ricky Stark som kommer vinna den här turneringen?
Ja, och det allt beror väl lite grann på vad som händer mellan MJF och Jon Moxley såklart. Om MJF kommer vara face eller om han kommer vara heel efter den galan. Det finns ju som sagt inbyggt att Ethan Page ska möta MJF lite grann också. Men om det i slutändan blir så att The Firm jobbar tillsammans med MJF, så känns det för mig troligare att det är Ricky Starks i alla fall då.
Nej, det kommer vara Ethan Page tror jag. Jag tror inte att det är någon Deadly Games Swerve vi får på det viset. Jag tror att de behöver bygga upp någon naturlig som man kan fejda emot direkt så att det blir... Ja, men så det blir bra naturligt. Jag tror inte de tror på Starks lika mycket som vi vill att de ska tro på Starks heller.
Ja, men jag vet inte om de tror så jättemycket på Ethan Page heller. I alla fall inte om man ser till historien, så känns det inte som att de tror så mycket på honom. Men jag tycker att i den här turneringen så är det ju ganska många big guys på Ricky Starks sidan. Nu så blev han attackerad av Lance Archer. Men sen så misstänker jag att det kommer vara Brian Cage som vinner den andra matchen också. Och då så kommer det vara att han spöar Lance Archer, han spöar Brian Cage. Och sen så vinner han emot Ethan Page. Och då blir det liksom att han har övervunnit oddsen lite grann. Och det kanske kan gynna honom som face i alla fall då. Men jag funderar också på att om det inte är så skriptat och det kommer vara Ethan Page och Ricky Starks som det bygger runt de här, den här backstage-dokumentärserien, så är det ju fara och färde för Ethan Page, för han verkar ju vara den trevligaste personen som går i ett par skor.
Jajamän!
Ja. Han hade en jävla bra top rope Razor's Edge också här på Eddie Kingston. Såg fan livsfarlig ut.
Ja, verkligen. De hade lite problem att sätta upp den också. Det är lite som när min dotter försöker ta på sig jackan och hon hittar liksom inte ärmen på jackan. Så var det Ethan Page där försökte hitta ärmen på Eddie Kingston där uppe på turnbuckle.
Britt Baker och Saraya hade en liten tätt-a-tätt. Saraya har nu deklarerat för oss att hon är hel och ren. Doktorn har gett tummen upp. Nu får hon brottas och utmanade då Britt Baker till en match på Full Gear. Men hennes promo, bra och inte så bra på samma gång.
Japp, japp. Mm,
hon har ju det där besväret som många haft tidigare, att de hypar upp WWE som The Big Leagues.
Ja, och det biter ju henne i röven, för Britt Baker svarar ju med att försvara AEW och publiken bara vi gillar Barbagul istället. Alltså de är ju väldigt mycket mer på Britt Bakers sida. Hon är ju framstår ju som healer, de buar väl till och med åt Saraya vid några tillfällen. Även om det är en, alltså hon klipper ju en toppen promo och den är känslomässig och hon tar upp massa bra saker och, såna, och sånt där. Men hon framstår ju inte jättecharmig och det blir ju inte, jag tror att det blir en motreaktion. Jag tror att hon trodde att den här skulle vara en stor jävla face promo och så blev det inte. Folk var mycket mycket mer bakom Britt Baker här.
Så är det verkligen.
Och det är också lite för det hon säger, för att hon pratar ju också om att så här, ja, Britt Baker, du har fått, det är inte så konstigt att du blev den mest populära i AEW. Du har ju fått allting serverat av Tony Khan. Det är hon väl inte. Hon om någon är väl den som har jobbat stenhårt och verkligen organiskt blivit fruktansvärt över.
Hon kämpade ju genom hela pandemieran med Big Swole och Penelope Ford och grejer.
Och det vet ju fansen, och det är därför som de inte riktigt köper det här. Men ändå så tycker jag ju att Paige eller Saraya då vinner ju tillbaka dem lite på slutet. Hon har ändå, det är ju en väldigt bra promo som sagt.
Oh ja, väldigt bra. Tyvärr så tror jag att det här kommer att vara en dålig jävla match. Jag tror att uppbygget kommer att vara kanon. Det kommer att vara ett jättebra videopaket innan. Och sen kommer det vara en match som jag tror kommer att tappa publiken helt. Jag är rädd för det tyvärr.
Ja, du menar att man kan vara lite orolig för hennes skills.
Hon kommer vara ringrostig. Ja, hon kommer vara ringrostig. Och Britt Baker har ju en tendens att underleverera om inte hon har väldigt bra motstånd.
Men Jamie Hayter mot Tony Storm kommer väl i alla fall vara en pangmatch.
Oh ja, det kommer vara toppen. Och publiken kommer vara så jävla mycket på Jamie Haters sida, så att det ska bli intressant att se hur de hanterar den dynamiken i ringen. Känns inte direkt som att de kommer göra en Hogan The Rock-vändning när de märker vart publiken har sina vindar.
Nej, och jag har också svårt att tro att han kommer kurskorrigera den här titeln. Alltså, det är en jävla interim-titel. Han vill att Thunder Rosa ska komma tillbaka och Tony Storm ska få vinna den riktiga titeln då innan hon släpper den. Så jag tror inte att Jamie Hayter kommer ta den här titeln. Och det kommer göra publiken vansinniga.
Ja, men jag kommer ju bli vansinnig om Thunder Rosa kommer tillbaka. Ska hon verkligen komma tillbaka någon gång?
Jag tror att Thunder Rosa aldrig kommer komma tillbaka. Hon kommer bara köra på den här. Ja, men du vet, jag är fortfarande skadad, jag rehabiliterar och sådär. Hon bara pensionerar sig med att vara världsmästare. AEWs världsmästare.
Jag vet inte var jag hörde det, men det var typ i januari eller någonting som hon skulle kunna komma tillbaka, tror jag. Thunder Rosa.
Vad fan, hon gått av eller?
Jag vet inte.
Ja.
Men det var ju ryggen i alla fall.
Och Young Bucks på Full Gear kan väl inte bli mer tydligare. Det var bara Full Gear-grafik i bakgrunden.
Ja, verkligen. Både Bucks och Kenny Omega i ett videopaket när det var fullt med kugghjul och ånga och steampunk överlag. Full Gear it is.
Ja, det kommer bli toppen. Vad som också var
kommer
toppen...
de ha en match eller kommer de bara komma tillbaka? Vad tror ni?
Komma tillbaka, tror jag.
Ja, bara komma tillbaka. Nej, ingen match. Klippa en promo möjligen. mönstra av Lucha Bros och Pac eftersom de springer omkring med deras titlar.
Ja. Hans kära hammare.
Ja, men det där kommer bli toppen.
Men någon som...
Vad som också som... försöker göra en jävla P3-övergången. Men det går inte!
Gör den! Jag skulle också göra en övergång. Få se vart du ska.
Ja, men jag försöker säga att, vad som, att det var toppen. Och vad som...
Något annat som var toppen.
Var Brian Danielson mot Sammy Guevara.
Innan vi tar Danielson och Guevara ska vi kanske nämna MJFs promo, tycker jag, apropå Bucks och Kenny Omega, för det är väl första gången någon har pratat om presskonferensen på kamera i en AEW-show.
Ja, det...
Eller har de nämnt den tidigare? Det tror jag inte, va?
Nej, jag tror inte att de har nämnt den liksom direkt så där. Det var märkligt också att de promotade Dynamite-showen med att MJF skulle, vi skulle höra ifrån honom, och det gjorde vi ju. Men jag tror ju att de som köpte biljetter till showen hade ju förväntat att han skulle vara där. Men han är ju och spelar in den här Carrie Fornerick-filmen tillsammans med Zac Efron och så vidare. Iron Claw eller vad det nu heter.
Jag tycker det är härligt att han blev en Von Anka nästan där. Von Erics. Men ja.
Von Anka.
Nej, men visst, exakt så är det ju. Men en bra promo nonetheless när han sitter och tittar rakt in i kameran i någon podcaststudio och berättar allt som har inte gått hans väg, och då bland annat då den här presskonferensen.
Ja, jag var mest förvirrad över att de filmade den här podcasten i någon sorts underifrån perspektiv. Alltså man som satt kameran snett uppåt. Jätteosmickrande ifall man har nu lite dubbelhaka. Nu lider ju MJF inte av det problemet. Det är ju en fager pojk. Men de har väl andra gäster, den där podcasten.
Det är så vi ska spela in Q&A-avsnittet. Alla ska ha kameran underifrån.
Grodperspektiv hela tiden. Jättebra.
Just det. Grodperspektiv, ja. Det är så det heter. Jag höll på att säga fiskperspektiv, men då kom den här... georgiska knuten upp i huvudet, och tänkte jag, håll dig nu Robert.
Johannes satt beredd med mobilen.
Brian Danielson och Sammy Guevara, bra match.
Otroligt bra match. Vilket skönt att du satt och kämpade på den där segwayen, och så tog jag tillbaka det till ett segment tidigare direkt när du började prata om den. Men ja, en fantastiskt bra match var det.
Och första, eller vad blir det? Andra diskvalifikationen, va? Första var väl CM Punk när han diskvalificerade MJF.
Så är det säkert. Men ja, Sammy Guevara drar på sig en diskvalifikation för att få övertaget och kunna vinna lättare sen, tidigt i matchen.
Ja, men det, som sagt, det var väl den absolut bästa matchen. Jag vet inte om det var så många andra matcher som var så där bländande på det här Dynamitet, och jag vet inte om det var så newsworthy som Tony Khan promotade det innan heller, men som sagt, den här matchen var ju väldigt, väldigt bra.
Öppningsmatchen var ju också kanon, tycker jag. Jag läste ju Sebbes recensioner av det här Dynamite, och han som gillar lite mer old school. Jag tycker om att tänka på honom som våran Meltzer på något vis. Jag vill ju som sagt att Sebbe ska ha det skitstökigt hemma. Men han tyckte ju det var väldigt bra brottning och underhållande. Och att det var ett toppen Dynamite. Och när jag läste det så att jag tänkte, undra om jag är dum i huvudet nu som är mer underhållen när det var ett Vince Russo Dynamite än när det var ett traditionellt bra brottat Dynamite. För jag tyckte det var ett mellan Dynamite på något vis jämt mot förra veckan.
Hörrni, in på Spotify-appen och delta i omröstningarna där. Jag ska försöka stänka upp Q&A där också så man kan skriva en fråga ifall man vill. Annars finns hemsidan enpoddomwrestling.se. Med det sagt... detta om detta. Vi hörs.